välkomna ska ni vara till avsnitt 34 av podden Inte en singel med mig Henrik Andersson och Anders Hesselbom.
Hej Henrik, kul att få vara tillbaks.
Den här gången så först gjorde du en jävel med mig, gjorde du?
Ja, alltså jag gjorde fel grejen i den att vi ska lyssna på Various Positions från 1984 med Leonard Cohen. Och jag kan ibland förväxla den med I'm Your Man, för jag tycker de två skivorna är liksom ett par. Jag blandar ihop dem. Och sen hade jag sagt fel till dig, för jag hade tänkt att vi ska lyssna på Various Positions. Det var helt inprogrammerat.
Men är du säker på att det inte stod I'm Your Man i våra lista?
Ja, jag kan till och med ha skrivit fel där, för jag tänkte på Various Positions. Den med de här låtarna på. Men skrev fel. Men jag tänker
för jag bara, fan vad bra, då behöver ju inte jag förlyssna, för den skivan kan jag ju ut. Till.
Vi kanske tar den också vid något tillfälle.
Och sen men... i förrgår så skulle jag bara in och titta på någonting. Så bara, ja. Men det här är ju inte den. Den där är ju en annan skiva. Den här har jag inte ens hört. Så att det var liksom, ah.
Vad konstigt.
Ja, men det är väldigt konstigt, för att alltså, jag hörde ju I'm Your Man. Ska vi se, den är från 89 va?
Senare i alla fall, 87 eller något sånt där.
Ja, och jag hörde den när den var relativt ny och liksom wow, verkligen superfastnade för den. Och sen kom The Future och den lyssnade jag på. Och sen så har jag väl haft liksom ett halvöra på honom, men jag har ändå aldrig gått bakåt i honom, i hans liksom. Så jag har ju hört, vad heter det, Marianne på radion. Och sen har man ju givetvis hört, man har hört Hallelujah. Men rent generellt så har jag liksom inte hört någonting äldre av hans skivor. Så det här var ju första gången någonsin som jag liksom körde Various Positions.
Ja, vi sa att det var Leonard Cohen vi pratade om.
Ja, du sa det.
Ja, men jättebra. Eftersom du sa han så många gånger, så det var skönt att vi har sagt hans namn. Ja, det här är ju en mystisk man, därför att det här är ju visornas stora mästare som under 80-talet blev syntpop. Med fortfarande en grund i visorna. Men om man tittar på den här I'm Your Man, så har ju den First We Take Manhattan blev ju en gigantisk hit. Och kanske beroende på att den hade gått över till det här med en matande trummaskin, en ganska aggressiv elbas och sån lite mystisk text. Men det här var ju alltså innan den här. Men det, och jag kan idag tycka att Leonard Cohens 80-tal lider av dåliga mixar. Det är för mycket metalliska reverb och sånt där.
Ja, inte för att fastna vid I'm Your Man, men det är väldigt schizofren skiva i det att du går från någonting som låter som inbyggda rytmer på en Casio-synt till ordentliga akustiska arrangemang. Och det är lite så här även i Leonard Cohen. Vi kommer att höra både och, men inte till lika bred extrem som I'm Your Man.
Nej, men du säger det helt rätt. Om vi kastar igång med första låten från skivan, som också är första singeln, så heter den Dance Me to the End of Love. Och notera gärna soundet. Den låter så här. Dance me to your beauty with a burning violin. För det första, soundet är ju väldigt minimalistiskt. En schysst elbas. Henrik bråkar med sin katt om det än, så att ni undrar vad som händer.
Katten bråkar med
dig. Katten bråkar med dig. Och en trummaskin som man inte har gjort särskilt mycket med, utan man låter det låta som en trummaskin. Väldigt få överdubbningar. Sen vill jag ju säga, det här är ju första singeln från skivan. Vi kan ju diskutera om det var rätt att ha den som första singel. Jag kanske tycker att det var det. Men vilken jäkla låt. Fantastiskt.
Det här är alltså att jag inte hade hört den här låten för två dagar sedan.
Ja.
Det här är ju fantastiskt. Det är makalöst. Det är underbart. Och just det faktum att det låter som en liten Casio-synt i bakgrunden. Ja. Och sen så hans sång, hans text, tjejen som körar och alltihopa det där. Det blir ett sånt originellt underbart sound av det hela. Att vem som helst skulle kunna säga så här, men det är bara det är sånt simpelt och det är inte så bra mixat och inspelat och alltihopa. Men låten är ju så fantastisk att det spelar ingen roll att den är gjord på det här sättet. Faktum är att det gör saken bättre. Det gör det, du tar en av vår tids största sångare, mest respekterade fantastiska människa, och han kommer bara, nu trycker jag igång min Casio keyboard här och så sjunger jag min låt. Bara det är ju underbart. Jag älskar den här låten.
Ja, och sen vill jag också säga, ni som hellre eller är mer intresserade av Leonard Cohen än att vara intresserade av när Henrik och jag recenserar singelval, så vill jag ju absolut tipsa om Live in London. För den, det är ju en betydligt mer samtida inspelning. För där kör han ju alla de här klassiska låtarna, fast riktigt bra producerat. Det här med att det låter som att det är gjort i en digital hemmastudio är borta.
Mm.
Många av låtarna som uppfattas som väldigt dåliga på den här skivan låter väldigt bra när man hör den från Live in London. Och det andra jag vill säga om Leonard Cohen, det är ju att det var ju skandal att det här klappträtt Bob Dylan fick ett Nobelpris i litteratur. Ska man ge det till en musik så skulle det ha gått till Leonard Cohen.
Jag har aldrig varit fan eller särskilt djupt involverad i Bob Dylan. Men det jag hör av vad Bob Dylan gör är
ja.
Är det här verkligen liksom vår tids stora poet?
Bra, då är vi överens. Han har många klassiska låtar på sin meritlista, men han har aldrig gjort något som tilltalar mig. Men första
nu glömmer vi det, så går vi vidare, tänker jag.
Första låten som inte blev en singel ifrån Various Positions från 1984 är Coming Back to You. Och nu blir det intressant att lyssna på soundet igen. Den låter så här. They're shutting down the factory now, just when all the bills are due. And the fields, they're under lock and key, though the rain and the sun come through. Du noterade när du lyssnade på det här att det var trummaskin, och dessutom så kör de ju varannan sample på varannat virvelslag dessutom. Digital reverb som var ganska dåligt, användes särskilt på sången. Och sen igen då, okej, nu har de någon syntmatta här, men igen en väldigt minimalistisk skiva. Jag tycker att soundet är riktigt dåligt, vilket är konstigt med tanke på vilken stor artist han ändå var. Och är det då den här viskänslan som man vill komma åt, så dras ju låten ner av det.
Jag vet ju inte hur hans karriär har gått upp och ner, ifall han hade mycket pengar eller inte mycket pengar, studiobackning och så vidare inför den här skivan. Men nog borde det ha låtit bättre.
Jag tror tyvärr att det här kan vara ett uttryck för att han ville ta sig an den senaste tekniken. Det var bara att tekniken inte var nödvändigtvis mogen.
Jag vet ju att när han spelade in I'm Your Man så han har ju själv sagt att han satt hemma vid sin Mac.
Ja.
Och liksom komponerade låtarna. Så att där var det ju liksom sequencer. 84 tror jag nog inte att han nödvändigtvis hade lika bra tillgång till de här grejerna. Och det här är ju uppenbarligen live. Alltså du har ju instrument som är live till det här också. Mm. Men sången i sig, alltså själva låten, är ju ganska stark. Jag gillar den. Den är ju ganska typisk i en Leonard Cohen-låt hur han sjunger den och så vidare. Men melodierna och arrangemanget, det är faktiskt ganska starkt. Jag tycker väldigt mycket om den här låten.
Ja, ett schysst albumspår.
Mm.
Spår 3 på skivan heter The Law och låter så här. Now my heart's like a blister from doing what I do. If the moon has a sister, gotta be you. Ja, vad säger man om det här? Alltså, jag tror att det här tilltalar väl de personer som är på jakt efter den här sortens musik. Den här kan inte säga särskilt mycket till den icke-invigde, tänker jag mig.
Nej, jag blir distraherad av trummaskinen på något vis. Sången är, han gör även det här misstaget i I'm Your Man ibland, att han och man liksom kommer upp lite, artikulera mera.
Vars är du på väg, människa?
Den är så anonym och bara det, nej, jag tycker inte att det här är bra.
Okej, okay, ja, intressant. Så inte heller en lämplig singel. Vi köttar på, det här är ju en ganska kort skiva. Men vi köttar på till den fjärde låten som inte heller blev en singel, som heter The Night Comes On. We were fighting in Egypt when they signed this agreement that nobody else had to die.
There was this terrible sound. My father went down with a terrible wound in his side.
Samma låt fast i valstakt, eller vad säger man?
Ja, han sjunger lite ljusare här.
Ja, precis. Ja, nej, men det, jag tycker igen då, när han talar
medelmåttigt.
Ja, när han talar till sina fans så duger det, men det är definitivt inte en singel och det är ett svagt albumspår, men när han talar till sina fans, för jag menar, jag gillar ju honom, så jag kan ju tycka att det här är trevligt att ha skvala om. Texterna är ju bra, han skriver intressanta texter, det kan vara kul att lyssna på. Men jag tror också att när jag vill få igång min hjärna, det är därför jag går hellre mot den progressiva rocken och mot den progressiva jazzen och sånt där. Därför att den håller hjärnan mer aktiv. Texter, för det mesta den musiken är instrumental, du behöver inte bekymra om texten. Och det är alltid någonting kul som retar hjärnan med någon roligt riff, någon rolig takt och roligt ackordbyten och sånt där. Och Leonard Cohen är ju den extrema motsatsen till det. Han ligger så lågt. Så det
ja, men och han... Jag ska inte säga att det är tråkigt därför att det är kanske inte så mycket som händer och att låten är lågmäld och så vidare, för att det har han ju gjort så många gånger fast bättre. Det här känns inte så genomarbetat, utan det är mer, han har skrivit en text han vill få ut, här är musiken till det.
Om det nu var så att han skrev han text eller musik, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var så att han skrev text och primärt att det var
han har definitivt skrivit text åtminstone till nästa låt.
Ja, det här var allt vi fick på A-sidan, så vi vänder
till fyra spår.
Fyra korta låtar.
Snort värre.
Ja. Och öppningsspåret på B-sidan är ju den gigantiska låten Halleluja, som ni alla har hört. Den låter ju så här. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Och soundet är ju lika dåligt som i det övrigt, men här har du ju en komposition som är så nära felfri en komposition kan bli. Vilket monster till låt det här är, självklart.
Det här är ju inte den inspelningen de kör på radion.
Alltså det är inte det.
Nej, den här, alltså han måste ha spelat in den igen med mycket liksom mer kvalitativ inspelning. Jag har varit lite paff när jag kom till Halleluja. Jag tänkte så här, nu är det Halleluja, den har jag ju hört. Men jag bara, fan, han har spelat in den här i en burk.
Ja, i och med att digital reverbet är så dåligt på den här skivan.
Jag har inte djupgrävt i det här, alltså så, men det måste röra sig så att de har gjort en nyinspelning av låten för liksom radioversionen.
De kan ju ha mixat om den, men det är också så att många av live-versionerna är ju väldigt cleanad gjort. De låter likadant, det är bara att det är bättre ljud ofta. Så det kan vara så att de helt enkelt kör en live-version. Men förmodligen så kan det vara så att de bara har räddat upp mixen genom att byta ut reverbet mot något modernare. Jag vet också att trots att den här är några år tidigare än The Momentary Lapse of Reason med Pink Floyd, som jag tror är så sen som 87, så hade de samma dåliga digital reverb på sången även på den. Och Pink Floyd, de gav ju ut skivan på nytt där de hade mixat om det med bättre effektrack. Och det där var också lite konstigt, för alltså Pink Floyd så många år senare gör en som är lika metallisk och robotaktig i reverbet, jättekonstigt. Men helt klart tror jag att den här skivan lider av att mixen är ett bedårande barn av sin tid, att man ville ha de senaste grejerna som kanske inte var så jäkla bra. Och du och jag har ju diskuterat det här i filmbranschen, att när man tittar på de tidigaste digitala filmerna så lämnar man alltså den tid där den analoga tekniken är som mest välutvecklad och går till en omogen digital teknik och tappar massor i kvalitet.
Ja. Men man gillar att det blir enklare, det blir billigare och så vidare. Och sen så tänker man att det löser sig.
men utvecklingen går inte framåt. Alltså, har du inga early adopters så går ju inte utvecklingen framåt.
Nej, precis. Det var väl inte så att George Lucas själv köpte den senaste digitalkameran när han skulle göra episode 1, utan det var väl mer så att han blev väl övertalad att det här är den digitala framtiden, här, ta den här kameran. Halleluja var ju singel 2. Det här var alltså en singel då, 84. Men det känns som att den mycket senare blev så här stor.
Ja.
Ända till 2000-talet känns det som för mig, innan den verkligen blev den här enorma låten som den är nu. Det måste vara Leonard Cohens mest kända låt.
Jag tror, ja, för våran generation så tävlar den ju i alla fall med First We Take Manhattan. Men jag tror att det kan vara ett litet målgruppsproblem där, att du och jag var för unga, så den flög lite grann under radarn för oss. Det kan mycket snarare vara så att vi har upptäckt den senare när vi har blivit i den ålder som han vände sig till.
Ja, den låg ju inte på trackslistan, det gjorde den ju inte.
Och jämför då med First We Take Manhattan, som uppenbarligen sköt mot de som var unga på den tiden, vilket vi var. Mm.
Ja. Ja, men det här är ju, för det intressanta är ju då som sagt var att just singelvalet på den här låten, för att redan då så måste man ju ha sett att det här var ju någonting extraordinärt.
Ja.
Och den har ju, än idag så är det ju folk som bara, jag kan refrängen, jag kan sjunga halleluja, halleluja. Det är ju inga problem, vem som helst kan göra det fastnar ju så. Men ingen verkar ju förstå vad låten handlar om.
Nej, nej. Och dessutom så är ju refrängen är ju lite grann bara en ursäkt för att få ut resten av låten. Med den ackordutveckling och sånt som den har. Och texten är ju också makalöst fin.
Han hade tydligen också skrivit många, många olika verser till den här, och sen när han körde live så valde väl han lite, den här versen vill jag sjunga idag.
Ja.
Men det här är ju liksom, vad ska man säga, den låsta versionen. Mm. Det här är ju den som är hur folk sjunger den idag, och det är ju hundratals covers på den här låten.
Och ingen av dem behövdes. Kanske möjligtvis inte efter att de hade fixat den dåliga mixen.
Nej, det finns ingen anledning att låta någon annan än Leonard Cohen själv sjunga den här låten. Speciellt, ja, men det är ju ingen som gör någonting spännande med dem. Alltså, jag gillar ju covers, men då måste du ju ta den någonstans.
Ja,
och ingen gör ju det.
Nej, problemet som jag ser är, när man hör en jättebra cover på en låt där originalet är jättebra, så kan ju det kanske ge låten en ny publik. Men skulle någon göra en cover på Bohemian Rhapsody med Queen, så skulle jag bara tänka på Queen när jag hörde den, så skulle jag hellre vilja höra originalet än covern. Så det är möjligtvis om man vill ge låten en ny publik som man kan göra en cover. För annars så kan man göra covers på dåliga låtar och göra dem bra. Det är ju
ja.
Men här är det ju inte, det här är ju inte en dålig låt från början.
Nej. Vi gör så här att vi rullar vidare för att inte fastna.
Ja.
Spår 2 på B-sidan heter The Captain, och den blev ju alltså då inte en singel. Now the captain called me to his bed. He fumbled for my hand. Take these silver bars, he said. I'm giving you command. Command of what, there's no one here. Vad är det här? Vad är det här för någonting?
Alltså, jag tycker att det är bra, men alltså,
men på ett komiskt sätt.
Ja, men det är konstigt att man har ett komp som för tanken att, jag förstår att det här är säkert en Lindrum eller någon lite finare maskin, men det låter ju, soundet för ju tankarna till de här AutoCords, Casio keyboardsna som fanns. Sen tror jag också att man, alltså man missar ju lite grann när det är han som sjunger en glad och låt med sin dova röst och sådär. Jag tycker det är bra, men för att vara Leonard Cohen så är det ju jättekonstigt. Det passar liksom inte in. Hade någon annan artist som hade haft en mer light feeling gjort den här låten, då hade det ju följt pladask, för då hade ju på något sätt bara det ytliga i låten varit det som man tog notis av. Jag gillar det här, men jag förstår att det susar, det flyger förbi många, för det är inte vad man förväntar sig.
Nej, om han hade i sin liksom generella stil att ibland liksom skämta till det lite, då hade ju det här passat in, då hade det ju varit en kul låt, och jag tycker det är underhållande att lyssna på, men den sitter så jävla konstigt på den här skivan. Och sen, jag tänker att det här är en låt han kunde ha skrivit åt någon annan.
Om man tar en glad låt till en skiva som ska vara en seriös och alltså det, låtar som inte passar in i den totala atmosfären. Nej, så jag förstår, blandade känslor. Som låt okej, men ja.
Ja. Nästa låt är kortast på skivan, 2 minuter och 24 sekunder. Spår 3 heter Hunter's Lullaby.
Your father's gone a hunting. He's deep in the forest so wild. And he cannot take his wife with him. He cannot take.
Ja, det är väl kanske det här man kom för om man är en riktigt hårdnackad Leonard Cohen-fan. Självklart inte en singel, för den ropar inte in dig för 5 öre den här låten.
Nej, men den ligger på samma nivå som The Law och Night Comes On.
Ja.
Det är varken bra eller dåligt för min del, utan det är en Leonard Cohen-album-låt kan man väl säga.
Ja, inte mycket mer att säga om den.
Vi hoppar vidare. B-sidans fjärde låt heter Heart with No Companion.
For the mother in confusion, her cradle still unfilled. For the heart with no companion.
Här tror jag vi har ett trumset i alla fall.
Här har vi ju en hel orkester och sångare och körsångare och alltihopa. Det låter ju som en riktig låt.
Ja, men fortfarande...
Vilket var nedlåtande det lät.
Ja, men fortfarande lite metalliskt sound. Och det är också typiskt mellanspår. Gillar man Leonard Cohen så älskar man det här. För mig är det liksom, ja, det är väl okej.
Ja, i och med att det ändå är liksom mer ordentlig levande orkestrering så känns det som att man ansträngt sig mer.
Ja.
Men det kan väl bara vara så att när han skrev låten så insåg han att det här behövde lite mera, jag skulle vilja ha kör på det här och så vidare. Men som du säger, det är... Nej, jag tycker inspelningen låter bättre än de andra motsvarande låtarna på skivan. Det tycker jag.
En intressant utgång nu då.
Spår 5 på B-sidan, alltså 9:e spåret på hela skivan, heter If It Be Your Will.
From this broken hill all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing.
Utav de låtarna som blev en singel, Dance Me to the End of Love och Hallelujah, så är väl den här den svagaste. Men skulle vi slänga in en tredje singel så tycker jag den här är den bästa kandidaten. Det som kanske gör att det var ett bra val att inte ha med den, det är för att den är för stillsam. Men det här är ju till skillnad då från många av de andra låtarna som är liksom mellanspår. En stark låt för att vara Leonard Cohens stil, en stark Cohen-låt skulle jag säga.
Ja, jag håller med absolut. Den här har ju ett sound som skulle funka mer. Den låter mer som en riktig låt. Ja, återigen, det låter som nedlåtande på något sätt. Men faktum är att hela den här skivan låter billigt inspelad.
Ja, vilket jag är osäker på om den är, men jag håller absolut med. Den låter billigt inspelad.
Mm.
Men det är väl för att utvecklingen har gått framåt och att de var lite grann early adopters. Eller så har jag fel, den kanske var en billig produktion. Men...
Den här kan ju vara inspelad i hans hemmastudio i ett hus på landet. Ingen vet. Mm. Eller klart någon vet. Men, och jag håller absolut med dig om att If It Be Your Will, det här skulle kunna funka som en singel. Jag tror att en bättre inspelning av Coming Back to You spår 2 också skulle ha funkat som en singel.
Ja. Okay.
Men sen nej, inte de andra låtarna. Det har varit Leonard Cohen albumspår. Det finns inget större intresse för dem än så.
Nej, och sen med tanke på lite konstiga undantag och utflykter här så tycker ju jag att den här skivan vänder sig ju väldigt mycket till de som redan gillar det han gör. Men sen så tycker jag också som sagt att Halleluja är ett extremt starkt spår, så det är ju en sån här, det är ju en utsträckt hand till ny publik och allt vad det nu är för någonting. Men If It Be Your Will är en bra låt.
Frågan är vad man tänkte 84, eftersom Halleluja är singel 2. Vill man fånga in folk med Dance Me to the End of Your Love, en poppig låt, och sen så bara smäcka på med Halleluja, att kolla här vad han kan. För att det finns ju ingen möjlighet för dem att 1984 tänka att Hallelujah kommer bli en legendarisk låt som man 40 år senare, som alla nästan i västvärlden vet vad det är för låt 40 år senare.
Du tror inte att man känner det på sig när man har en sån där grej?
Tror du inte att de skulle ha tagit den här demotapen till en riktig studio då?
Ja, jag vet ju inte hur det gick till, men jag vet ju om att den har ju mått bra av att mixas om och att den låter betydligt bättre på Live in London än vad den gör i Various Positions, det kan jag ju säga. Mm. Men jag skulle ju säga att domen är klar, och nu har vi ju bara spekulerat, eftersom vi pratade så pass mycket om I'm Your Man, så kanske vi återkommer till den skivan, men definitivt inte nästa vecka, utan det blir väl ett senare avsnitt om det är så att så blir fallet då. Men det var jättekul att få återkomma till den här gamla, ja, jag tänkte nästan säga pärlan med Leonard Cohen från 1984. Den är väl en liten pärla, men den är på sätt och vis en pärla.
Vi har ju flera grupper som vi har pratat om i programmet, som vi har hotat om att vi ska återkomma till. Och än så länge så har inte det hänt, för att ja, det är ju roligare att prata om någonting helt nytt också.
Ja.
Men det är inte långt kvar, tror jag, innan vi börjar snurra tillbaka till någon av artisterna faktiskt.
Ja, men det gör inte så mycket. Och vissa artister som vi har tagit upp har ju släppt väldigt många skivor, så då gör det ingenting om det blir ett par utav dem.
Då avslutar vi avsnitt 34 av podden Inte en singel. Och är det så att du vill komma i kontakt med oss, då vet jag inte riktigt hur man ska göra. Man får googla lite.
Ja,
googla på
Inte en singel, så finns alla kontaktuppgifter på den hemsidan. Då kommer du se våran logga, och då är det bara scrolla ner till våra X-konton eller Twitter-konton och e-postadresser och allt vad det nu finns.
Ja, eller så skriker du bara ut i internets enorma cyberspace och hoppas att vi lyssnar, så får vi
Se. Vi läser kommentarerna på YouTube också, ska jag säga.
Ja, absolut. Det kommer in lite kommentarer där också, som till exempel att jag hade skrivit fel årtal på ett av avsnitten.
Eller om jag hade gjort det och du bara klippt och klistrade det jag skrev.
Ja, men jag kunde väl ha. Jag satt faktiskt och tänkte så här, ja men vad intressant, Whitesnake 87, Eurythmics 87 och Def Leppard 87, att vi inte tänkte på det då. Nej, det var för att Eurythmics var 86.
Ja. Vi rättar på hemsidan, det får stå fel på YouTube, det är som det.
Bu, Henrik, bu.
Ja, men då ja, så.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat i alla fall, och välkomna tillbaka igen nästa vecka till ett helt nytt avsnitt av Inte en singel. Adjö!
Hej då!